we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Hej på er och varmt välkomna säger vi från Röglepodden, och vi hoppas att ni hade, bortsett från hockeyn, en bra Lucia. Men det går inte att bortse från hockeyn i det här sammanhanget. Rögle hade ingen rolig Lucia, och ni som följde Rögle hade säkerligen inte det heller vad gäller hockeyn. Rögle är utslaget ur CHL. Man är inne i en tung period. Det är fyra förluster på de fem senaste matcherna. Målskyttet har gått fullständigt, höll jag på att säga. Det var överdrivet, men ganska mycket i stå i alla fall. Och Daniel Roth och Linus Alin, och så jag Mattias Hjelm. Vi konstaterar också att det saknas spelare framöver, och vi har intervjuer och som vanligt en hel del att dryfta.
Just det. Vet du vilket nummer du ska få jobba med idag?
Jag glömde bort det där segmentet.
Idag finns inga ursäkter ens för dig, Hjelm.
Du, det här ska vi ta på en gång. Lade du märke till en sak förra veckan, Linus? Vad det var för nummer?
Ja, 100.
Ja, vad säger det dig?
Att det är dags för höga nummer nu.
Att det är fullständigt utanför Daniels skala. Han gick utanför boxen, han har lovat att aldrig gå över 30. Nu är han på 100.
Det var en kreativ paniklösning, kan man säga. Idag är det nummer 4. Kan ni stå och fundera på ett tag, och folk där hemma kan ta fram sina anteckningsblock och skriva upp sina klassiska 4.
Har du någon på laget direkt, Linus?
Peter Jönsson tror jag är nummer 4, den gamla backen.
Korrekt.
Sen behöver jag nog fundera ett tag här. Jag har ju så dålig simultanförmåga också, så det blir tufft att fundera samtidigt som vi spelar in, men jag ska göra mitt allra bästa.
Jo då, så att vi går vidare.
Det gör vi.
Och börjar med nuläget.
Precis.
Nuläget. Får man skratta i det här sammanhanget? Men jag skrattar och tystnar den. Det var som att, ska vi prata hockey nu?
Mm. CHL-resan är över och de kan koncentrera sig på SHL. Jag var inne på det resonemanget för några veckor sedan, att det kanske är lika bra. Känner ni samma nu? Det här är ju inget Röglelag, tror jag, som skulle ha haft något att göra med pokalen i år. Och med tanke på de återkommande bekymmer de har, så är det nog vettigt att de får fokusera på och hitta någon slags stabilitet där.
Det är klart att man är med i den här turneringen för att försöka försvara sin titel från förra säsongen, men du bara inser att vi har suttit i vecka efter vecka och pratat om att Rögle har en tunn trupp som nu blir ännu tunnare den kommande tiden när folk försvinner iväg med landslag till höger och vänster. Och de här vilodatumen som ligger inne, som är SHL-datum, är nog väldigt välbehövliga för Rögle framåt för att kunna ta hand om sin SHL-resa. För det är de ju verkligen i behov av att göra framöver. Så jag är inne på Daniels linje också, att skulle det här Rögle-laget ändå orkat med en, ja, det är klart de hade orkat spela, men hade de ens haft en chans att nå en final med de här förutsättningarna? Kanske, men det hade nog kostat på i andra SHL-länden.
Så tycker jag väl, sett över två matcher är det väl inte orättvist att tappare gick vidare. Jag såg första hemmamatchen på ledig tid, och även om Rögle gick fram till någon slags 3-0-ledning där och hade ett gott utgångsläge, så var det ju i stora drag en väldigt jämn match. Det var ingen match där Rögle hade något stort liksom chansövertag. Så en ganska jämn serie som Tappara var väl det lite vassare laget.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
man kan kort sammanfatta det från returmötet i Tammerfors då, att Rögle hade de bästa chanserna i första perioden, konstaterade jag. Sen i andra tog tapparna över, gick fram till en 2-0-ledning, sen reducerade Adam Edström och då var det ju helt lika i totalen. Sen kom då powerplay-målet i tredje perioden och sen två mål i tom kasse då, så att siffrorna blev ju större än vad matchbilden var. Men något som jag ändå, kanske är för tidigt redan nu att ta upp den frågan i podden, men det som bekymrar mig lite vad gäller Rögle, det är att jag tycker mig höra det här snacket om att ja, men vi gör det bra, vi är på plats, vi är där och tävlar, vi gör ändå en bra match. Och jag ser inte riktigt det på samma sätt som Rögle-spelare och ledare gör. Jag tycker inte att de gör så bra match faktiskt, om man ser det på det hela taget.
Nej, det finns ju, Rögle har ju pratat om statistik, att det finns underliggande statistik som visar att då tidigare under säsongen att de har varit på rätt väg och inte fått utdelning och allt det där. Och det finns underliggande statistik även på SHL-matcherna, apropå då tappare som SHL lägger ut ibland. Och tittar man då på matchen på tisdagskvällen, så hade ju tappare expected goals på nästan 4,94 och Rögle hade på 2,56. Skott 63-54. Jag vet inte om det är skott. Det är inte skott på mål, det är väl skottförsök.
Det är totalt skott, men några ven väl upp på plexit.
Och sammantaget då expected win, alltså förväntad vinstchans, 63% tappare, 37% Rögle. Och alla de här siffrorna talar ju också för att tappare var förtjänta av att vinna den matchen. Sen var det ingen 5-1 match. Absolut inte. Det tyckte inte jag när jag såg den heller. Två mål kom i tom kasse, men sett i spelet så var den rättvis seger.
Men det är väl lite vad man jämför med. När du säger så, Hjelm, så kanske du har det gamla liksom Rögle i bakhuvudet. Och jämfört med förra säsongen så är det ju en svag prestation. Jämfört med hur Rögle har sett ut den senaste tiden så, och kanske sett ut under hela hösten, så var det väl liksom en anständig prestation. Inte så att, ja, det är en period i andra där Rögle har stora problem att komma ur egen zon och fastna i gamla synder, men det beror lite på vad man får måttstock. Men min känsla när jag lyssnar på Cam Abbott och spelarna efteråt, när man säger att det är en ganska bra match, jag får ju känslan att man också internt har sänkt sin kravribba, för att känslan var ju att man aldrig accepterade en förlust, men någonstans så tyckte jag att de flesta accepterade den här förlusten. Och det är väl lite tecken på nya, lite skakiga tider.
Är det så som du säger, Daniel, att man har sänkt kravribban lite grann? Eller kravribban är fel, men sänkt kanske målsättningen för den här säsongen utifrån hur det faktiskt har blivit nu så här långt. Då är det klart, då kan inte jag vara lika kritisk längre. Men det är ju ingenting som har förmedlats utåt. Ni sitter ju där ute, ni supportrar, och har stora förväntningar utifrån vad ni har sett från tidigare säsonger. Och så länge ni inte heller får veta att amen, nu har vi en annan målbild framför oss, så kommer ni förmodligen också tänka så och jämföra med tidigare säsonger.
Nej, jag tror inte kanske att de har sänkt liksom målsättningen, långsiktiga målsättningen internt, men jag får ändå känslan att de har enats om att liksom förstärka det som är positivt, att inte fastna i någon gnällvals själva. Liksom. Att den retoriken inifrån är ju ganska positiv. Samtidigt, det är väl någon slags nykterhet kanske. Har man liksom, sitter man i en lådbil hemma på tomten, kanske man inte säger att man ska köra den till Sahara och åka, vad heter Paris.
Dakar-rallyt.
Alltså, vilken man får väl metafor.
Jag vet inte.
Man jag såg dig framför mig i den där lådbilen i öknen.
Ja, man får väl utgå från liksom, alla internt fattar ju att de sliter med sin verksamhet och får ihop allt. Det blir det kanske att man rättar lite retoriken efter det.
Ja, alltså hade Rögle vunnit i det här läget, kommit från 5 raka SHL-segrar och legat topp 3 i SHL-tabellen, så tror jag inte att det hade låtit och hörts på samma sätt efter den här tappara matchen i citat från både tränare och spelare.
Det är ju lite, jag vet inte, man är så van att se Rögle framförallt förra säsongen, när man urkraft i slutet av matchen, de tog ut målvakten och man frustrade liksom in kvittering efter kvittering. Man får ju sällan den känslan den här säsongen, att det är ett lag som tror och vågar och är liksom supermodiga. De gör anständiga försök, men det är ju väldigt sällan som det leder liksom till att man forcerar i kapp.
Nej, och så är man ju sårbara på andra hållet också såklart. Med sitt försvarsspel och att man släpper till ganska mycket chanser och sådär. Så att även om man forcerar så hade man ju förra säsongen en trygg defensiv och luta sig tillbaka mot. Man visste att okej, man kan gå för det i en tredje period för att det finns täckning bakåt. Nu kanske man går för det, man har något både mot Tappara och nu mot Skellefteå tror jag har man skott i ramarna utan att få utdelning, och så smäller det åt andra hållet istället. Så att det är ett pussel som där bitarna inte passar ihop någonstans riktigt för Rögle just nu.
Nej, det är väl egentligen ingen lagdel som briljerar. De hoppar mellan sina målvakter och ingen av dem har väl riktigt liksom övertygat och förmått att ta liksom spaden. De har en ganska dokumenterat svag backsida där förtroendet hoppar och där för få sticker ut, och en forwardsbesättning som där man har problem, fortsatta problem att få igång sina tänkta ledande spelare. Och allt sammantaget är ju ett lag som sliter med sin identitet och svårt att få någon slags konsekvens och stabilitet i grejerna.
Ska vi ta det när du ändå nämner forwards biten här då? Första kedjan igår, jag satte ettor på dem rätt av med Riley Sheen, med nu får ni hjälpa mig här nu.
Tambellini Sar,
ja, precis. Och det är inte första gången, nu var det jag som satt betygen, men även ni har ju sett matcher där de här tre spelarna underpresterar i 5-5. Vi skulle säga att de har ju, inte minst Tambellini och så, har ju mycket poäng, men det blir ju en del i powerplay. Alltså, ska de här spela ihop eller ska man röra om ännu mer i grytan? För det funkar ju uppenbarligen inte med att sätta de här spetsspelarna ihop.
Jag har en spaning där kopplat till just 5-5 kontra powerplay som är ingående i det du säger igen vad gäller Tambellini just. För han, det är ju en bild av honom, och den har ju vi också pratat om, att han har det jättekämpigt, men han har det tufft 5-5, men i powerplay är han sylvass och det är där han gör sina poäng. Men tittar man på lika styrka statistiken, alltså vem gör flest poäng i Rögle i 5-5-spelet, så leder ju Tambellini den statistiken. Han har gjort 13 poäng i 5-5, varav 7 mål, och det är ändå ganska rejält med 7 mål i 5-5. Tvåa är Ludvig Larsson, gjort 10, precis som Marco Kasper, och Oskar Stål-Lyrenäs har också gjort 10 var bland forwards. Och det var 13 poäng jag sa där för Tambellini, och tittar man sammanfattningsvis så har han gjort 21. Så den här bilden om att han bara levererar i powerplay, den stämmer ju uppenbarligen inte riktigt med verkligheten.
Nej, det är intressanta papper. Jag tycker att de har, den matchen igår är ganska symptomatisk för hur det har sett ut under säsongen, med en enhet där Tambellini är center, jag tror han har varit inne på 27 mål bakåt i spel 5-5 på, hur många matcher?
23, det stämmer med 27 också. Så 17 framåt, 27 bakåt.
Precis. Jag har varit inne på det tidigare, jag tycker att han har spelmässigt svårt som center i den kedjan. De hamnar ofta tillbaka tryckt i egen zon för att lägga mycket tid på att jaga puck och få ut puckarna, och det gör ju också att de är inte lika mycket i anfallszon som exempelvis Kasper och company. Så det är väl en del av förklaringen, skulle jag tro, att de har svårt att sätta liksom grundstrukturen och komma ifrån. Det är ju en kedja som ska vara i anfallszon, men de är lite för mycket i utan puck i egen zon.
Vi har ju fått kommentarer på Twitter och så, och en av dem har ju varit, men är det inte dags, eller ska inte Ludvig Larsson spela center nu då, så att man kanske kan lyfta Tambellini från centerposition? Varför spelas inte Ludvig Larsson som center? Har ni svar på det? Har ni någon fundering kring det?
Nej, jag vet inte. Det är väl att han har kanske varit en av de genomgående bästa spelarna och som har fungerat. Och det kan man inte säga om så många. Så det är väl säkert en förklaring. Men å andra sidan har man ju hattat och liksom rört i det mesta annat. Fram och tillbaka med målvakterna, bytt nya backkonstellationer. Till och med rivit upp den här kedjan nu med Kasper och Larsson, Ståhl och Yrna. Så att det är väl egentligen kanske det enda som man inte har rört i.
Jag tänkte precis säga det. Men man splittrar den kedjan nu inför Tappara-matchen och även i slutet av Skellefteå-matchen. Ju. I tredje perioden så rörde man om ordentligt där. Så hade det väl, om de hade varit öppna för att spela Larsson som center, så hade det ju skett inför den här Tappara-matchen, om man nu vill göra om ordentligt. Så att coachstaben verkar ju inte se det som något hett alternativ ens nu när man gör om då.
Lampan hamnar ju en del på Tambellini. Alltså han har ju fin statistik egentligen. 10 plus 11 tror jag han har i SHL. Det är ju starka papper. Men jag tror det man lutar sig mot är väl någon slags kroppsspråkskänsla eller så. Man har sett Tambellini, sett liksom den dominanta kraft han kan vara. Han har ju en annan aura idag, lite samma som Anton Bengtsson, där man nästan kan se liksom att det hänger en cementsäck på ryggen på något vis, som gör att man inte riktigt liksom känner igen energin. Det ser ut som att det är någonting som tynger dem.
Det är ju samma med Sar egentligen. Men tittar man på Kina också, han har 11 poäng på 14 matcher första säsongen i SHL. Det är inget dåligt facit alls. Det är ett bra facit, speciellt med tanke på hur Rögle har gått under den här hösten och början på vintern. Så att felet ligger väl kanske inte i produktionen för de här just Tambellini och Kina, utan det handlar väl lite, du är inne på Daniel, alltså känslan, hur mycket driver man laget i spelet, alltså hur starkt lyser deras största stjärnor just nu, och det, trots att då poängen trillar in lite här och var, så är det ju inte särskilt starkt, utan det är ju andra som har klivit fram och när Rögle har varit bra, varit bäst i laget, och då är det ju på backsidan är det ju Engström och Wallinder, och på forwardsidan så är det ju ständigt då framförallt Lyrenäs och Larsson. Nu är Marco Kasper inne i sin första formsvacka den här säsongen, känns det som. Men de andra två, även om de har svårt med produktionen just nu, så tycker jag fortsatt att de skapar mycket och skapar mycket oreda också.
Jag tror kanske tiden talar lite för det gänget annars, med kanske inte Tambellini, men Riley Sheen har ju haft en positiv formkurva efter sitt skadeuppehåll. Daniel Saar har precis kommit tillbaka efter sitt skadeuppehåll och var ju bevisligen besvärad av någonting innan, så han får väl rimligtvis få ett antal matcher innan man kanske han är tillbaka på sina normala höjder. Men jag tror också att den kedjan blir ju luxu, även om inte de är unga försvarsexperter någon av dem, men Riley Sheen är inte, han spelar inte boxplay av en anledning. Men de blir ju också lidande av att liksom grundstrukturen i laget inte riktigt fungerar. Att backsidan är svag som de är, att de inte riktigt har, men jämför, om man satt och kollar på Växjö liksom, som byggt bakifrån med urstarka backar liksom, så vilket lugn det ger till hela laget att man löser problem, kommer snabbt ur egen zon, skapar chanser. Sheen, Tambellini, sa, hamnar ju ofta i långa sekvenser i egen zon och lägger mycket tid på döda. Där är ju svårt att bättra på sin poängstatistik där.
Ja, och det är väl därför man landar i att det ändå hade varit intressant att se Ludvig Larsson som center. Om man då hade, för Ludvig Larsson har ju kapacitet att vara en riktigt bra SHL-center. Då har han ju visat nu som vinge att det finns ett spel i honom som håller väldigt hög SHL-klass. Och då ser honom i mitten, kanske då kunna lyfta ut Tambellini på en kant. Vad gör det med honom på sikt i kroppsspråk, i självförtroende, när han får vara mer offensivt orienterad överlag? Och har då en Ludvig Larsson som är en stark tvåvägsspelare, jätteduktig offensivt, men framförallt i det här avseendet pålitlig defensivt, starkt arbetande spelare. Så att, ja, hade man lagt det pusslet annorlunda, så vet jag inte om man kanske hade gett sig bättre chans att få ut mer av de här ytterforwardsen som ska vara de drivande offensiva spelarna för dem.
Nej, det är ingen dum tanke, för det är ju återigen centerproblematiken med att Brady Ferguson hamnar för högt upp i hierarkin i någon tänkt producerande kedja, men är inte den spelaren. Med att få in Larsson skulle man kanske kunna putta honom ner lite neråt i hierarkin, där han får mer nytta av sin arbetskapacitet.
Jag stod och tänkte på Linus när du läste upp siffrorna för Tambellini att oj då, där borde jag kanske haft koll på innan jag uttalar mig. Men sen så nu tog upp det med, eller vad du Daniel, hur många mål har varit inne på bakåt var det va? Då blir det ju också så för mig att, ja visst, en sån spelare gör poäng, men om det, om man är inne på många baklänges mål så finns det ju två sidor av det myntet. Han kanske kan sticka iväg och göra poäng, men om det hela tiden är så att det droppar in bakåt när han är inne på isen, då, då blir det ju inte samma effekt av de här poängen han faktiskt gör framåt.
Nej, det är det ju inte. Om man ska ingå i en ledande kedja i SHL så är det ju en kedja som är tänkt att spela mycket anfallshockey, som motståndare sätter sitt liksom bästa försvarsspelare mot. En sån en forward i en sån kedja kan ju inte vara inne på 27 mål bakåt på 23 matcher. Då faller ekvationen att liksom laget ska växa.
Innan vi kanske rundar av forwards historiken eller forwardsbesättningen snarare, så har jag bara en sak som jag skulle vilja säga här, och det är att jag tycker, utan någon vetenskaplig grund på detta jag ska säga, men jag tycker ju att det är så tydligt hur mycket Dennis Everberg saknas. Alltså, även om han kanske inte alltid vinner poängligan, så med hela hans närvaro, pondus, styrka framför mål runt sargerna, hans förmåga att styra in puckar, alltså den, att andra spelare har någon att följa efter, jag tycker det är så tydligt. Jag drar än en gång en jävla referens. Ni får ha ursäkt för, jag ber om ursäkt för detta, men det är så, det jag kommer ifrån, det följde man Brynäs och Leksand, och jag har fortsatt följa Brynäs lite noggrannare genom alla år. Jag såg Brynäs mot Växjö, och när Johan Larsson är med, alltså det är sån fundamental skillnad i laget. Jag tycker mig att det är något liknande i Rögle. När Dennis Everberg är på isen så är det en aura kring honom som speglar av sig på hela laget. Rätt eller fel vet jag inte, men det är min upplevelse.
Ja, men Everberg är ju en spelare som många kan och vill luta sig mot i Rögles lag. Han har ju mycket av det här som behövs i tunga tider. Han tar sig in på obekväma ytor, kan skapa situationer och nästan ingenting. Också ju på grund av sina, eller tack vare sina exceptionella egenskaper, men jag vet inte, det är klart att Rögle saknar Everberg jättemycket, men med tanke på de forwards de faktiskt har tillgängliga just nu så finns det såklart betydligt mer än bara Everbergs frånvaro som man kan grotta ner sig kring.
Jo, men i sina bästa stunder är det ju en svensk landslagsforward, så är det klart att han är saknad, men jag håller nog med framförallt bredden på ytterforwards besättningen nu, och att där inte mycket skador, så den förlusten ska de kunna täcka utan att liksom den kollektiva slagstyrkan går ner allt för mycket.
Och dessutom så är det en situation de tyvärr för Rögles del får vända sig vid under en ännu längre period. Everberg går ju fortfarande runt med den här pjäxan på ena foten, och det talar ju för att den här frånvaron såklart kommer att bli ännu längre. Det känns inte som att han är alls nära någon comeback just nu.
Jag tror, för att förtydliga mig lite grann där, att visst, forwardsbesättningen ska vara stark nog utan Dennis Everberg, men när man har hamnat i det här läget så tror jag att Dennis Everbergs roll hade varit än mer betydelsefull, att kunna vända på det här när det är så många som kämpar med självförtroendet, även om de själva inte säger det, utan självförtroendet är ju bra, men det är uppenbart, så gör ju många spelare det. Där tror jag Dennis Everberg hade fyllt faktiskt en än större roll nu, men det går ju inte att gråta vid spilld mjölk heller, det är som det är.
Man ser det ju också i powerplay att hans roll är ganska svårkopierad. Han har ju sina liksom kanske största förtjänster där i det här skymningsarbetet framför målvakten och tajma de här skymningarna. Det är väldigt svårt för den som går in som ersättare och gör det jobbet. Det är någon slags spetskompetens som är svårersättlig framförallt där.
Jag ska också säga en sak till kring forwardsbesättningen. Vi var inne på det nu att den här kedjan som varit bäst under hösten splittrades genom att Marco Kasper flyttades för att flytta in Anton Bengtsson där. Och jag var uppmärksam på vad Cam Abbott sa till mig inför intervjun där, att han nämnde Bengtsson vid namn, och det var som att även Cam Abbott kände att vi måste få fart på Anton Bengtsson. Vad gör vi? Var sätter jag Anton Bengtsson för att han ska bli Anton Bengtsson igen? Då sätter han dem med två av de starkaste ytterforwarden och forwardsen. Och det, jag tycker det var rätt. Nu blev det kanske inte någon succé på en gång, men jag tycker fortfarande att det var rätt av Cam Abbott. Nu väntar jag bara på att det blir fler förändringar, även bland de vi har nämnt mycket nu i första kedjan.
Intressant att se hur de går vidare nu när de två superviktiga matcher till den här veckan. Jag tycker liksom den förändringen man gjorde när man delade på, vi stod här för det var inte mer än en vecka sedan och hyllade Ternström och Oscar Pettersson tillsammans. Nu är i och för sig Oscar Pettersson i väg, men jag tyckte lite grann att båda de två försvann när man särade på dem. Också intressant att se vad man har för plan för Linus Sandin som har halkat ganska långt ner i hierarkin när man monterar ihop sina toppkedjor, så är inte han med där. Nyfiken på att se var han finns i ett långsiktigt tänk.
Ja, det måste man också säga att Sandin har inte alls levt upp till de förväntningar som var på honom när han anslöt till Rögle. Och när man pratar om så här, vilka spelare kan det finnas sparkapital i för att Rögle ska ta sig ur detta och börja liksom klättra i tabellen. Han är ett av de namnen. Och vi har nämnt många fler med Sar och Bengtsson och sådär. Så att att Sandin skulle spela där han gör och har haft den roll han har haft var absolut inget jag förväntar mig när han skrev på.
Nej, inte jag heller.
Och inte jag heller. Nu så är jag beredd att ta ett steg bakåt på planen.
Ska vi gå bakåt i tiden då kanske? Vi har ju pratat om den här tappara matchen, men Rögle har ju spelat ytterligare två matcher sen vi spelade in senast mot Växjö och Skellefteå i SHL.
Just det. Bara för någon slags perspektiv på det, eller om man zoomar ut lite. För att förra veckan snackade vi om liksom nya vindar som blåser i Rögle. Det var positiva vindar. De hade liksom rättat upp en ganska dyster svit. Och nu är det några förluster, nu är det ganska nattsvart igen. Jag tycker liksom för att balansera upp bilden så måste jag ändå säga att de här två senaste matcherna, de har förlorat mot Växjö och Skellefteå. Och jag vet att liksom man läser kommentarer från folk, så det är väldigt nattsvarta åsikter och mycket kritik och så, men jag tycker man får bära med sig att de här två lagen, Växjö och Skellefteå, är två för årstidens, med årstidens mått, liksom ganska kompletta lag, harmoniska, superfungerande, går liksom som klockor. Jag tycker egentligen inte att Rögle gör någon, alltså jag har svårt att, med tanke på det skicket Rögle har befunnit sig i, så kan jag liksom inte döma ut någon av de här två prestationerna. Jag tycker att de gör helt okej, men det räcker liksom inte mot de här lagen. Jag tycker framförallt Skellefteå i lördags, det var bland det bästa jag har sett i Ängelholm på länge. Eller i alla fall sedan Växjö två dagar tidigare.
Det börjar ju låta som jag har ett underbart liv till nästa match.
Exakt. Ja, men de sitter ihop överallt och de jobbar stenhårt. Det är krispigt passningsspel och superstabil målvakt. Det är så tryggt och lugnt och det liksom Rögle lägger på bordet, det räcker en bit. Men i slutändan så är de några mål ifrån. Och jag tycker det är lite rimligt sett till var Rögle befinner sig just nu. De är inget lag som är i skick och utmana ett av de två bästa lagen när de två bästa lagen har en riktigt bra dag.
Nej, men det är väl därför också det finns en stor frustration bland supportrar just nu, för att retoriken har hela tiden varit att Rögle ska gå för det där SM-guldet. De möter två på förhand tippade som toppkonkurrenter på hemmaplan. I de här matcherna har de ju haft ett frånvaroläge som har varit acceptabelt också om man tittar på vilka spelare de har satt på isen. Så att frustrationen är väl grundad i just det, att Rögle gör, alltså det är skillnad om de har gjort platt matcher och förlorat med 5-2 och 3-0, men de gör okej insatser och ändå så är de, får man känslan av att de är långt ifrån de här andra lagen som helt enkelt har kört förbi dem. Så det ser ju folk också och reagerar att okej, okay, det lär inte bli något guld om man tittar på dagens läge, för att här är många andra lag i den här ligan som är långt, långt före.
Jo, så är det. Men det är mest att man tänker man har stått och analyserat det laget sedan i augusti och haft de här frågetecknen liksom med sig hela vägen. Så med liksom den här, de här månaderna i ryggen, så menar jag bara att jag, det känns inte så, så förvånande att de inte är där uppe och tävlar mot dem när de lagen är så starka som de är.
Men då är ju frågan, apropå det du sa innan, det här med målsättning och sånt, alltså ska man inte kommunicera utåt i så fall att nej, men nu är det slutspel som gäller istället för guld, för att man är liksom inte där man ska vara. Det har Chris Abbott också sagt i intervjuer nu, att nu efter Skellefteå-matchen var det, va?
Ja.
Alltså något i stil med att just nu är vi inte där vi behöver vara för att kunna tävla om guldet.
Nej, men den intervjun tyckte jag var intressant. Det var i HD vi läste den, Hjelma.
Ja, det kanske det var. Ja, ja. Jag tror det.
Ja, det var det. Det var ju faktiskt ett skift i retorik, tycker jag. För att det var ju första gången som jag har hört Chris Abbott denna säsongen lite grann lägga sig platt och säga att vi räcker inte riktigt. Det har jag inte hört på det sättet innan. Det tyckte jag var intressant.
Mm. Vi kan väl säga det, om man tar de här matcherna du har pratat om, Daniel. Nu blev det alltså 1-5 om man tar Rögle siffror först, även om de var borta plan då. Förlust då. Ett mål gjort. Match innan dess, Skellefteå. 0 mål gjorda. Match innan dess, då gjorde man 3 mål. För det var väl den mot Tappara veckan innan. Nej, det var Växjö innan, det var 2 mål. Så var det Tappara, då var det 3 mål. Så var det HV borta man förlorade stort mot. 2 mål. Så 2-3... Ja, ni kan ju räkna själva, inte många mål och 4 förluster på de 5 senaste matcherna. Innan dess hade man ju 3 raka segrar. Alltså, det går så här, och nu målar jag upp och ner med handen här som ni inte ser. Men det är ju svajigt alltså.
Jo, men det är det. Jag tror Rögle snittar någonstans runt 2,5 mål per match i SHL den här säsongen. Och det måste ju bli bättre, men jag tycker att allting hänger ju alltid ihop. Och jag tycker ändå att de rent strukturellt, försvarsmässigt, ser bättre ut nu än för en månad sedan. Även om man hamnar liksom i problem emellanåt i matcherna, så är det ju inte... Och det finns perioder i matcher där motståndarna är bättre, så tycker jag ändå att de är på väg någonstans med sin liksom försvarsmässiga struktur. Men den hänger ju såklart ihop med att de inte skapar mer framåt, att de inte gör mer mål framåt. Så länge det när de sätter ihop ett försvarsspel som gör att de kommer ifrån egen zon med fart, då skapar man chanser, då skapar man kontringar, då lägger man liksom trycket där man kan göra mål. Så att någonstans är det ju en helhet också.
Möter man dessutom seriens 2 bästa lag, må vara att det är på hemmaplan ändå, Växjö och Skellefteå, då håller det ju inte att göra som Cam Abbott, snacka sig till och få något utbrott på domare och sätta laget i skiten. Då håller det inte att göra som när man har ett tufft läge, göra som Ellen Lesson och dröja av hjälmen på motståndarnas spelare och sen då i det boxplayet ha en man för många på isen, så man är 5 när man bara ska vara 4, så får man 3-mot-5 spel. Alltså man har ju inte råd att göra såna här grejer mot såna här lag och i såna lägen. Där måste det ju bli skärpning också.
Ja, det är väl så när det är ett lag och en stab också som är i obalans på olika sätt, att det är förväntningar som inte möts, och det är också många i den här truppen och i den här staben som är ovana vid den här situationen. Det får man också komma ihåg, att sen tvillingarna Abbott kom in i Rögle så har det gått, bortsett från första hösten, hela hösten spikrakt uppåt. Det är ett nytt läge man står inför med allt vad det innebär. Och precis som du säger, Hjelm, någonstans får man ju börja med att göra de fundamentala grejerna rätt. Alltså inte slarva eller sätta någon annan i skiten, för att de marginalerna finns ju bevisligen inte för Rögle just nu.
Nej, jag har varit inne på det tidigare och återkommer till det, att varken, både, man får inte glömma det, liksom, både Cam och Chris Abbott är ganska färska på elitnivå som ansvariga för ett lag, och ett lag som har en tuff höst och fast.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
När i problem och inte riktigt kommer ur dem. Den situationen har de aldrig varit i. De har varit där som spelare och säkert kunnat liksom borra ner sina egna huvud och träna ännu hårdare på gymmet för att bidra med vad de kan för att laget ska lyfta. Men här handlar det om någonstans om att de är ansvariga för en kurs och en riktning. Och man behöver nu gå igenom några kriser liksom för att lära sig ha en erfarenhet i ryggen liksom. Okej, hur gjorde jag när jag var i den klubben och vi hade en tuff tid liksom. Men jag gjorde det blev inte så bra. Men när vi testade det, när vi hittade den vägen så lossnade det liksom.
Framförallt så är det ju, det har ju såklart alla i den klubben nog insett nu, men matcherna trillar på, säsongen tuffar på i sin goda lilla takt här. Alltså vi har spelat halva grundserien inom några få omgångar. Ligger Rögle kvar där de ligger efter årsskiftet och en bit in. Då börjar det ju skiftas från läget att det vänder snart, eller det vänder nog den retoriken till att det måste vända, för att hamnar man där nere och blir flera negativa spiraler, alltså då är det ju så här att antingen så följer man upp en förlust med att vinna efter och liksom skapa sig ett vinnande mönster, men fastnar man i det förlorande mönstret längre fram så är det risk att den här säsongen springer ifrån Rögle helt och hållet.
Ja, och nu hamnar de i det läget att det gäller verkligen att vinna rätt matcher, och det är kanske inte, det är nu ytterst viktigt att de vinner åtminstone en av de här veckans två matcher och går på jullov med någonting som liknar en form. Men sen på sikt är det, nu börjar ju tabellen liksom sätta sig, och Växjö och Skellefteå är just nu på en annan platå än vad Rögle är. Det kommer att bli ännu mycket viktigare att liksom inte torska mot HV som man gjorde för någon vecka sedan. Att det är verkligen de matcherna de måste vinna.
Vill ni ha en skallning?
Alltid.
Jag blev för en hostattack här också. Nej, men nu hamnar Cam Abbott i skottgluggen igen här för mig. Och jag kan inte komma runt det, alltså som jag tog upp då i Växjö-matchen. Någonstans är det, förr eller senare så händer det där. Jag blir uppriktigt provocerad av att se Cam Abbott bli så arg på varenda domslut. Precis som att domarna är dumma i huvudet i varenda match, i varenda domslut. Alltså det är stor skärpning där på Cam Abbott, tycker jag. Jag förstår om domarna har totalt tröttnat på den mannen, alltså i matcherna.
Jo, men jag tror i liksom vägen att hitta en linje här så måste man ju fokusera på rätt saker. Jag vet inte varför jag alltid drar mig till minnes när jag intervjuade Leon Bristedt en gång, och det är egentligen inget Churchill-citat liksom, men han hade blivit flyttad från en toppkedja och fick spela liksom ett tvåret så oprövade, och då sa han något sånt att jag kan liksom inte påverka var i vilken kedja jag blir placerad, så det lägger jag ingen fokus på överhuvudtaget. Och det är lite samma med detta. Domarna dömer, det är bara idiotiskt. Det är bara energispill att lägga så mycket energi på hur de dömer, om de dömer utvisning där eller inte. Så jag tror också för lagets skull måste de komma ur den lite gnällvalsen liksom, att bara sluta engagera sig i vad domarna gör och bara fokusera på sitt eget, för det är ju ingen framkomlig väg. Det kommer inte förändra någonting.
Nej. Jag kan bara inte förstå hur man kan ha så ofantligt mycket ilska i sig i match efter match. Domarna, ja, det är klart att de gör fel, de gör det mot andra lag också. Släpp det liksom.
Men eftersom Cam Abbott också reagerar ofta mot domslut, så gör ju det att hans brintid hos domarna för att den här 2 minuterna ska komma är såklart mycket kortare än om någon i kategorin lugnare tränare typ Jörgen Jönsson krävs ju säkert betydligt fler reaktioner för att det ska komma upp en hand i luften och han ska åka ut. Så att Cam Abbott har ju en utmaning där att hålla sig lugn för att domarna har ju ögonen på honom med tanke på hans historik av att just ofta reagera och visa mycket känslor i båset.
Med facit i hand var kanske det bästa som kunde hända, för den här tvåan kunde han ju fått vid något annat tillfälle också. Nu fick den och den fick rätt stora konsekvenser. Det kan ju leda till någonstans att man sätter sig ner och tar en annan riktning. Men jag får dra en annan parallell. Jag kommer ihåg när Rögle mötte Leksand hemma och den här uppmärksammade situationen när Leksand gjorde mål och Rifalk hade hjälmen av. Så intervjuade de Björn Hellqvist i båset och han fick frågan varför han kallade på domaren och vad han sa till domaren. Då flinade han liksom bara så, nej, det gjorde jag bara för att reta Cam. Och någonstans, alltså det var lite roligt sagt, men någonstans handlade det ju om en tränare som är i lugnet och i sitt liksom bästa jag. Han tänker att det är bra för oss om Cam Abbott är helt topptunnor liksom. Jag har varit inne på det något år tidigare, att det handlar ju någonstans som coach också om att vara sitt allra bästa jag, och det är man ju bevisligen när man är lugn och fattar liksom lugna beslut, när man är uppe på de energinivåerna och lägger mycket fokus på att skrika på domen, då är man inte sitt bästa jag. Så jag tror, precis som för spelarna handlar det nog om för ledarstaben att liksom coola ner sig och släppa det fokuset och vända blad liksom.
Till vilket blad vänder vi?
Ja, men vi har väl en intressant intervju. Ska vi inte bolla in honom?
Jo, men det tycker jag. I det här segmentet med före detta Rögle spelare, tränare och nu anställda överlag får vi säga. Har jag breddat det lite och pratat med Rögles före detta klubbdirektör Marcus Turesson, som ju hade en väldigt viktig roll för klubben under sina år där. Och han har ju varit med i Rögle när det, ja, egentligen under senaste stormen som skedde där. Så jag börjar med att fråga honom vad man bör tänka på som klubb när man är i ett sånt läge som Rögle är nu.
Det viktiga är ju att behålla lugnet och liksom tänka igenom saken, inte ta några förhastade beslut, men samtidigt så måste man ju liksom, man måste ju börja vinna. Det är ju det som är utmaningen. Men behålla lugnet, försöka reda ut om det nu är, vad är det som inte funkar, varför funkar det inte, och se till att åtgärda det så fort som möjligt.
Och du tog över som klubbdirektör inför säsongen 2015-16 och sen lämnade du efter 4 år på den posten. Nu när du ser tillbaka, vad dyker upp på näthinnan när du tänker tillbaka på din tid i Rögle?
Ja, det är väldigt mycket glädje och bra minne. Alltså, det är klart det var en tuff tid. Vi hade väl inte jättebra ekonomi och var nykomlingar, och på något sätt skulle vi liksom påbörja en resa, och den började väl ganska okej och sen blev det hack i kurvan, och väldigt mycket glädje och frustration tänker jag, men ljuva minnen.
Kan du sakna den där pulsen ibland som det innebär att jobba med elitverksamhet med sport och så?
Jag kan sakna den, men jag släpper tanken ganska snabbt, för att det är ju som när man hamnar i de här utsatta lägena när det liksom inte går som det är tänkt. Då är det ju, det är mycket som adrenalin som går igång, tankar, funderingar. Men det är klart att när man är i ett fullsatt Catena Arena så jag skulle ljuga om jag sa att jag inte saknade det. Absolut.
Nu var det den som tog bröderna Abbott till Rögle. Hur gick det till egentligen när de kom in i klubben?
Det var på dagarna brukade jag, när jag skulle lämna kontoret eller kom, så gick jag alltid förbi Lasse Mauritsson. Så satt vi där och pratade lite, och så någon dag så klickade han. Vi hade en sån här rekryteringslista där vi skulle gå igenom. Så han, men det är borta. Så tänkte jag så här, fan, det kanske inte är dumt. Och det var, jag vet, de här som sökte jobbet var lite, gjort det i ganska många år, det var liksom inget fräscht, inget nytt, så att resonerade vi ganska mycket att vi behövde otroligt mycket energi och liksom lite nytt tänk i det. Och sen när vi gjorde den här arbetsbeskrivning och vilken karaktär vi sökte, så matchade den ganska väl. Så att jag ringde Chris och sen träffades vi på Stigs café i Värnamo. Och sen kom ju han in och berättade lite om sig själv, och jag hade ju aldrig träffat honom. Och tankar, funderingar i hur han ville göra och bygga det. Så när vi gick därifrån så var vi överens och klara, så att det gick väldigt fort.
Det räckte med ett möte alltså?
Det räckte med ett möte. Ofta känner man det här i, man ser det i ögonen och den här känslan vad man brinner för och lite sådär. Sen så hade vi ju en, det ska man ju säga liksom, att gå tillbaka till styrelsen och säga att den här, de här tvillingbröderna ska hit, relativt oprövade kort, unga, oerfarna. Det är klart det var en chansning. Men jag tror liksom med rätt omgivning så kan man lyckas. Så det var ju, alla var ju med och stöttade och hjälpte till det där behövdes.
Hur var jobbet som klubbdirektör då?
Ja, men det var intensivt. Jag trodde aldrig det skulle vara så långa dagar. För det märker man ju inte när man är liksom åskådare eller spelare. Utan den börjar ju egentligen en matchdag 8 på morgonen och sen slutar ju den typ 22.00 på kvällen. Och sen börjar den 8 nästa dag och så kanske den går till 17.18 och sen nästa dag så är det 08 till 22 igen. Det är ju så det ser ut. Så att, och det är högt och lågt. Det är ju framförallt det hur alla mår. Se till så att alla mår bra. Ligga nära. Ha stöd. Men det var långa dagar. Men jag tyckte det var fantastiskt kul.
Vad gör du idag då?
Idag är jag vd på något som heter Graham Group ute på Bjärehalvön, som driftar då Hotell Skansen, Riviera, Strandhotell, Torekov Hotel och Beppes Pappas Loft och Bakfickan. Och det är ute där ett litet hotell och restaurang, spa-upplevelser på destination Bjärehalvön.
Hinner du med någon hockey eller följer du Rögle fortfarande?
Oh ja! Jag tittar ibland där, jag är inne i arenan och kollar och tittar, jag skulle säga nästan på varje match i alla fall på tv. Så jag följer dem väldigt noga och lider med dem och hoppas verkligen att man börjar segla uppåt snart här.
Ja, vad ger ni för respons till det Marcus Turesson sa här? Ni har ju upplevt honom också tidigare i våra roller.
Ja, men han är ju dubbelt intressant, dels för att han har varit med om många stökiga tider i Rögle, dels för att han har jobbat med Abbots när Abbots var helt nya i klubben, så att han vet ju onekligen vad han pratar om. Man pratar runt med folk som var med då, vittnar ju alltid om att han var superviktig bakom kulisserna, inte minst som någon slags bollplank eller viktig chef där liksom, som var en viktig motvikt till liksom Abbott som är heta och viljestarka och liksom otroligt energiska, så var han en viktig spelare där.
Det är det man har hört i efterhand, att han Turesson inte var det minsta obekväm och peka med hela handen när det behövdes, både åt ena och andra riktningen, med tanke på alla förändringar som skedde i Rögle då under Abbots första tid. Så att ja, intressant att prata med honom, måste jag säga. Verkligen intressant.
Vi kanske ska hinna få med lite snack framåt också. För det kommer ju fler matcher innan vi firar jul.
Oh yes.
Ja, här står vi och pratat på ganska länge om Rögles senaste matcher och nuläge. Och så är det ju backkris inför den här Timrå-matchen torsdag kväll. Klockan 18 faktiskt, inte 19. Så det kan ju alla som lyssnar lägga en minnesanteckning i era huvuden för. Men det är ju så att Rögle, de förlorade med Tappara. Sen reste de hem under onsdagen och kom hem onsdag eftermiddag. Så de hade ingen träning och det gör ju att vårt läge att analysera vilka som ska spela med vem och var är obefintliga sett till något ispass. Men det vi kan säga är ju att det är frågetecken för Michael Kepler som har varit skadad i ett par veckor nu. Och William Wallinder som enligt Rögle själva då har varit krasslig. Och där har jag hört från en källa att Kepler kan ha fått något slags bakslag i sin rehab här inför den här Timrå-matchen. Sen hur allvarligt eller vad det innebär det vet jag inte, men frågetecken för honom, även om han var på is nu i början av veckan, så får vi sätta ett stort frågetecken för hans medverkan mot Timrå. Och sen då är ju den Sebberg fortfarande skadad. Adam Engström och Oskar Pettersson sticker och har stuckit till läger inför junior-VM, så de är borta en längre tid. Allan Lesund missar den här Timrå-matchen också, landslagsuppdrag. Och så som jag har förstått det så är Lesund tillbaka på söndag när Rögle möter Frölunda. Tony Sund missar både Timrå och Frölunda-matchen.
Backkris, frågetecken.
Ja, det får man väl säga. Rögle har ju nu tagit in Theo Nordlund på ett månadslångt kontrakt. Och det är en spelare som inte fick särskilt mycket istid i Kristianstad. Det var deras sjua där. En ung back som man tog in då för att täcka upp efter Engström då först och främst. Och sen även en annan back från Kristianstad, Viktor Gran. Han har lånat in till den här Timrå-matchen.
Bara stannar ett ögonblick här vid Theo Nordlund. Och det här är ju absolut inte riktat mot Theo Nordlund. Men det finns ju funderingar ute bland er supportrar. Ni som följer Rögle. Alltså hur... Ni har sett hur andra lag värvar in spelare och sen så kommer det en spelare in till Rögle som då inte platsade i Kristianstad i Allsvenskan. Alltså, vi kanske ändå ska kommentera detta någonting. Vad sänder det för signaler? Det är klart att det kan vara ett jättefynd, men ändå i det här läget.
Ja, men det är en månad. Det är ju en jättemärklig värvning på pappret, det måste man ju säga. Men det är väl säkert en bild av hur spelarmarknaden ser ut, att det inte finns så mycket. Eller framförallt att de kanske inte hittat någon just nu som de tycker känns rätt på längre sikt. Så rent krasst är det kanske en spelare som ska fylla ut träningarna lite grann. De har ju lite otur med att de har ju några intressanta unga backar som har varit med lite, men med Tom Villander ett namn i spetsen som också är iväg på junior, så det är ju verkligen tomt. Men de har ju ett J20-lag som går fint i seriespelet, så att, lite märkligt är det väl att det inte finns någon back som man bedömer har den här kapaciteten.
Ja, jag skrev en krönika efter den här Skellefteå-matchen om att det är ett lag som behöver förstärka, och det var ju Chris Abbott tydlig med efter den matchen också, att det behovet finns. Och det har ju varit så under lång tid. Supportarna har väntat på den här centern, de har väntat på backförstärkningar. Jag hävdar fortfarande att Rögle behöver ha in en till på den positionen. Och det är klart, när de har väntat länge på att det ska komma in etablerade namn som kan, alltså, gå in och göra avtryck och vara ledande spelare i Rögle, att man då, även om det bara är på ett månadslångt kontrakt, tar in en spelare som inte har platsat i Kristianstad, det är klart att det blir en reaktion då, att folk blir besvikna över liksom förväntningarna. Motsvarar ju inte det som hände, såklart. Så att, nej, det var väldigt oväntat att en sån grej skulle hända nu, när man egentligen bara gått och väntat på att Rögle ska plocka in något tungt på en mycket begränsad spelmarknad, ska också tilläggas.
Men hur ska då Rögle lösa detta mot Timrå?
Ja, men det är ju, de har ju, låt säga att de får William Wallinder i spel, vilka har de då? Då får vi nästan börja räkna, eller?
Måsik är där, Jonsson är där,
Wallinder där, Klocker där.
Ja, och sen är det ju
Gran.
Ja. Och Norrlund. Så att det är ju
om vi inte Wallinder kan spela då.
Ja, då får det ju bli någon spelare från J20 om man inte värvar in eller lånar in någonting under torsdagen också, beroende på om det ska göra något sent test på antingen Valinder eller Kapla. Om nu Kapla kommer till spel så är det ju ett lite bättre läge såklart.
Det är ju en match det handlar om, så det kan man vara reda. En sån som Valinder är ung och rask, han kan väl säkert klocka på med en 25-26 minuter om det skulle behövas. Det är väl... Det kan nog vara ett par backar som ligger över 20 minuter. Jag gissar att det blir inte, den istiden kommer ju inte att ha diffats mer tidigare än vad den kommer att göra i den här matchen. Det tror jag. Vissa kommer att spela otroligt mycket.
Vet du vem som inte har legat över 20 minuter särskilt ofta?
Nej.
Lukas Klock.
Klock.
Nej, det är också, vi har varit inne på det tidigare, att förtroendet på backsidan har liksom hoppat. Ibland är folk i powerplay, vilket till och med Klock var vid ett tillfälle. Sen har han varit nere som sjunde back vid någon match. Lite märkligt där också. Jag hänger inte riktigt med i alla de turerna.
Nej, man börjar nästan tänka på det, något liksom annat bakom som lurar här. För om man tittar på Klocks istid så börjar han med 17 minuter, 19 minuter, 22 minuter där i den här hemmamatchen mot Luleå som de vann. Sen från derbyt och framåt så är det 15, 13, 15, 11. Och sen då var han ju sjuk mot Skellefteå.
Mm.
Så att det är en spiral som verkligen snurrar på andra hållet än vad man trodde när de värvade honom. Då var det ju liksom tanken att här kommer en på pappret spetsig back som Rull kommer att liksom lasta minuter på i det här läget.
Nu satt jag i och för sig med den här listan framför mig igår, men jag tittade inte specifikt på Klock eftersom han inte var topp tre på istid från matchen mot Tappara. Vet du hur han låg i istid där?
Han har mycket istid igår. Han har spelat mest, tror jag, efter första perioden.
Vi kan väl kolla upp detta då så att vi får
efter matchen mest hade ju Engström. Sen var det Måsik och Jonsson, tror jag.
Ja, man kan ju ta med sig en syrgasryggsäck till matchen imorgon, för då lär han väl få spela en hel del.
Om vi tittar på Rögles backsida så är det alltså Engström, Lesund, Måsik, Jonsson.
Ja, Lesund, just det. Precis.
Har alla mer istid än Klock mot Tappara. Klock klockade in på 18.42. Och det är ungefär som Tony Sund då, så att det är ändå fyra backar som matchas tyngre än honom i den matchen. Även om skillnaderna inte är stora så var det inget trendbrott på så sätt att han matchats tyngst eller näst tyngst i laget.
Klock sagt, Linus Alain.
Nu är vi i form.
Inga kommentarer från Västmanland.
Okej. Okay. Jaha, hur rullar vi framåt nu då?
Ja, precis. Var det några fler frånfällen i laget till matchen mot Timrå?
Ingen aning.
Nej, just det. Så var det ju. Precis, du hade inte varit där idag, nej.
Nej, det är mycket möjligt att det är någon som har fått en smäll och är osäker eller sådär. Men eftersom Rögle inte uttalar sig om frånvarande spelare och skador och sjukdomar och så vet vi inte.
Jag vet att jag under matchen mot Tappara satt och tittade på, vänta nu, har Oskar Pettersson blivit skadad? För han var borta en bra stund från spel. Nej, så såg jag honom igen och så var Oliver Ternström borta. Är han skadad nu? Nej, men så kom... Ja, det var lite plottrigt där också faktiskt.
Mm. Oskar Pettersson som du sa, Hjelm, hade ju dessutom en tung utvisning som han drog på sig i tredje perioden som gav det här eller var det?
Nej, det stämmer. Det var det som låg till grund för 3-1 sen.
Precis.
Jaha, har vi fått med allt inför matchen? Timrå, ett starkt lag, har väl varit lite sådär darrigt ändå de sista matcherna. Det gick ju som ett urverk tidigare, men ändå fantastisk forwardsbesättning och en målvakt som varit riktigt bra.
Mm, det är bara intressant. Det känns ju, med tanke på Frölunda, kommer upp på Frölunda också, att starka en längre tid, så är det ju verkligen läge att samla in några poäng imorgon om man vill fira jul med lite lugn och ro, ska jag tro.
Ja, och Donny, du sa ju för en stund sedan att det var förra veckan vi stod och snackade om Rögläs liksom trendbrott. Att,
var det en vecka tidigare?
Precis, förra veckan pratade vi om just det här prövningarnas tid är här för Rögle med de här mötena med topplagen och då CHL-tappar och allt sånt. Så att hittills på den raddan med matcher så har ju Rögle åkt ur CHL och fått stryk mot Växjö och Skellefteå. Och nu väntar ju då Timrå och sen är det Frölunda på söndag, ovanligt nog.
Ja.
Då ska du dit igen.
Det ska jag.
Nej, det ska du.
Definitivt.
Jag vilar krönikapennan hela förra veckan av olika skäl. Så,
du har vässat den nu.
Nu har jag vässat upp den, så har jag över stafettpinnen.
Ja. Ska vi ha några, har vi några fler snackisar från veckan? Har vi några fler spaningar? Har vi några fler tweets vi ska ta hand om? Har vi
nummer?
Har vi fler skallningar? Har vi julhälsningar? Har vi whatever?
Nej, vi har bara nummer igen.
Då är det dags, äntligen.
Inga fler spaningar, Linus.
Du måste kunna ta en med nummer 4 i alla fall. Denna ska jag ge dig för att...
Cody Curran!
Bra.
Ja. Bra hjälm.
Det var ändå snällt av mig, eller?
Gav du mig någon info, eller?
Ja, men om jag säger att det är en du måste ta. Det är en av de spelarna du har snackat mest om i den här podden. Så tänk att den borde du plocka om man pushar på dig lite.
Ja, tack. Tack.
Har ni några mer 4 eller?
Alltså jag har väl ändå någon, men jag har lite strul för att jag har för mig att Allan Bibic hade nummer 5, men jag har för mig att jag ser honom också i nummer 4, så att frågan är om han har bytt nummer.
Men du ser bara Allan i 3, va?
Ja, det tror jag i alla fall, men Allan tror jag har 4 någon tid i Rögle.
Det är rätt och riktigt.
Men han har 5 också?
Jajamän.
Han har 5 också. Mm.
Det måste ju vara dubbelstjärna för dig, Daniel. En spelare som använder både 4 och 5, så låga siffror.
Precis. Har du någon gissning, Hjelm, innan jag börjar listan bakifrån? Jag kan ju säga att det är 23 nummer som har, eller 23 spelare som har haft detta nummer 4. Och det är ett klassiskt backnummer. Jag har bara hittat 2 forward som har haft det.
2 forward. Ludvig Claesson är inte forward, men han hade väl 4.
Helt riktigt.
Nu i Växjö för övrigt.
Mm.
Nej, men lova att vi får lite ledtrådar på dem i modern tid i alla fall.
Ja, men jag börjar långt bak i en tid och du inte ens visste var du hade typkammen.
All right.
64-65, då var det Leif Larsson som skrinnade ut på sina sillarör.
Sillarör. Leffe.
65-66, Kenneth Ekman. Legend. Okay. 66-67 Lars Pettersson. Jag har inte så mycket information om de här gamla, men jag tänker att för den äldre lyssnarkretsen så sitter de nu och nickar en och annan. Ja, klart man minns Lasse Pettersson. Eller?
Eller?
Tom Haug, han sköt puckar i moset på Tom Haug. Där är många sådana som har koll på läget. 67-68 en gammal profil som sen blev ordförande i klubben. Dessvärre gått åt tiden nu. Kjell Nilsson. Han spelar även i tröja 14, 64-65. 69-70 så var det Ulf Öjerklint. Han skulle du inte kunna göra en dokumentär om igen.
Uffe?
Mm.
Ja, säg inte det.
Mats Hedström då? 70-73, 3 säsonger.
Matte minns man ju.
Exakt. 73-75 då var det en Jonstorpslegend som hade numret.
Bengt Sälen Nilsson.
Nej, men Tord Torstensson. Bror till Sverker och Torstensson.
Sälen. Ja, mäktigt.
80-81 kan vara den enda... Nej, förlåt, det var ingenting. Höll på att säga enda importen, men där är ju betydligt fler. Tom Dwyer. Ingen jag känner till heller. Sen var det faktiskt Lars Nilsson. 76... 3 säsonger. 76-77, 77-78, 81-82. Sen har vi faktiskt Peter Jönssons far. Du sa ju Peter Jönsson innan.
Mm.
Far och son har båda spelat i tröja nummer 4. Hans-Evert Jönsson. Vet du vad han var för yrke?
Nej.
Klassiskt.
Snickare.
Det hårdaste yrket.
Brandman.
Smed.
Oh.
Det blir inte tuffare än så faktiskt.
Tror du att han gjorde kettlebells på den tiden?
Hela dagarna. Alltså i sitt arbete så gjorde han motsvarande kettlebells. Han smidde såna kettlebells. Nej, det gjorde han inte. Han smidde ordentliga grejer.
Planer.
Ja, precis. Innan det, eller efter det, Ulf Hilding, en av ytterst få forwards.
Är det Joakim Hildings pappa?
Helt rätt. Ja. Du drog lite på, ska vi säga mamma eller bror?
Nej, men det är två bröder där ju.
Ja, jag tror han är far till båda.
Okej. Okay. Tackar för familjepodden.
Exakt. 85-88 Ulf Hilding. Det var en liten snidare, han minns jag faktiskt själv. 90-91, nu börjar vi närma oss nutid. En hårdskjutande finsk back, rightare. Jarmo Jokilahti. Sen efter det kom den, en av de kanske största finska profiler som någonsin har spelat i Rögle.
Kari Eloranta.
Nej, rätt förnamn. 91
till, Kari Soraniemi.
91-95. Fortfarande Ängelholmare. 95-96 så var det faktiskt en back som hade numret som man sen mest har läst helt andra artiklar om. Ni får googla själv. Mikael Badelt. Mm. 96-97 Kristoffer Andersson, back. Sen var det faktiskt en back som jag trodde att ni skulle ta. 01-04. En liten kortväxt back som sen spelar i Malmö också.
Sen spelar i Malmö också.
Jag tror han var från Härnösand.
Nej.
En av de trevliga Rögle-spelare faktiskt på 2000-talet.
Men det är ju jättetid. Alltså 00-04.
01-04.
Nej.
Andreas Byström.
Nej, den hade jag inte.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sen är vi framme vid Peter Jönsson som spelar i tröjan 98-01 och sen även 05-07. Så fem säsonger fick han ihop, precis som sin far. 08-09-09-10 Stefan Erkjärds, back som kom från Värmland. Han spelar även i tröjan nummer 9. Sen har vi den andra forwarden och det var faktiskt 2010-13. En bra man i ryggen.
Nisse Bergström.
Exakt. Nisse Bergström, är han bekant igen?
Nisse Bergström. Nisse.
Du gör ingen stark insats den här veckan igen.
Låter som en basist, Nisse Bergström.
jag googlade på Mikael Badelt.
Jaså, okej. Okay. Mäktigt.
Vi stannar där.
30, ja, men sen är vi egentligen bekanta namn resten. 13-15 så var det ju Allen Bibic. Han bytte också till tröja nummer 5 som Alain meddelade. Det var faktiskt en annan som gästspelade i tröjan 2013-14. Det var Johan Lundgren. Två matcher. Sen var det just Ludvig Claesson 15-17 som idag spelar i Växjö. Och sen den sista faktiskt som hade numret, det var Cody Curran 2018-2020. Det var hela listan, Hjelm.
Ja, tackar.
Underbart.
Ja.
Underbart att det här segmentet är tillbaka till 100%.
Ditt leende antyder något annat.
Ja, jag vet inte.
Du ska vara snäll, det är snart jul.
Ja, just det. Otroligt roligt segment. Bästa vi har haft.
Mm. Ja, jag tycker det i alla fall. Jag älskar sånt här.
Roligt att ha.
Kan du repetera 10 av dem där? Det var ett gäng Uffe i alla fall och Nisse.
Ja, det är Uffe och Nisses nummer.
Ja.
Och Codys.
Och Codys. Ska vi stanna där?
Jag tror det.
Jag tror också det. Vi tackar er såklart. där ute.
Vi får väl se när vi är tillbaka. Om vi hinner med ett avsnitt nästa vecka, då är Linus Alain borta i alla fall.
Det är jag. Men ni kan väl köra på om ni känner er manade såklart. Men det är svårt att lova någonting så här i jule- och ledighetstider. Så vi får väl avvakta helt enkelt.
Vi håller det öppet och håller utkik i våra kanaler.
Och blir det i mellandagarna så blir det ju inte på den vanliga onsdagen i alla fall. För den 28 där den onsdagen så möter ju Rögle Frölunda borta. Så i så fall får vi skaka fram en podd tisdag eller torsdag, gissar jag.
Men du kan kanske förlänga din önskan nu. Ha ett underbart liv fram till nästa podd. Det kan ju vara att folk får ha det rätt så bra ett tag.
Ja, kanske till och med en jul och ett nyår.
God jul igen.
Ja, god jul på er om vi inte hörs igen.
Exakt.
Ja.